Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ja, välkomna då tillbaka igen då till Domestrappan med ett nytt avsnitt inför den här spännande SHL-säsongen. Det är vårt 15:e avsnitt. Och med mig som vanligt har jag Olle Friberg och jag har även vår producent Mattias Boström. Jag börjar väl med dig, Olle. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Precis diskat. Nu har man satt sig ner och kopplat upp anläggningen här och... snacka lite hockey. Oviss säsong skulle jag säga på förhand. Jag får se om jag blir mer klar i min uppfattning efter det här avsnittet.
Ja, det är min förhoppning att jag ska påtvinga mig eller mina åsikter på dig. Hur är läget för dig då, Mattias? Du hade stora förhoppningar på giffarna igår, men det gick inget vidare där.
Ja, stora förhoppningar hade jag inte. Jag sa att det inte kört än, sa jag. Men det är väl definitivt nu kanske. Ja. Det är ganska tråkigt. Jag har också diskat, eller jag har inte diskat, men jag har satt igång diskmaskinen. Så att det är bra.
Ja. Jag själv kommer från ett föräldramöte på förskolan, så att det är lite av min verklighet. Nej, men om vi börjar, vi kan väl börja med att reflektera på förra. Det var ju faktiskt vår första intervju vi gjorde här, Anton, andra avsnittet senast. Har ni någon reflektion på ja, men hur kändes det att intervjua Anton Lander och vad har ni för... Ja, men vad är känslan efteråt? Hur blev det, tyckte ni?
Jag utbrast väl direkt efteråt så att helvete vad sympatisk han är. Alltså på riktigt, jag har aldrig pratat med honom förut liksom så här. Men jag har ju bara sett honom i lite media och sånt där och läst liksom artiklar med intervjuer med honom. Men det var verkligen det jag kände efteråt, att han tog sig verkligen tid och var liksom... I och med att det var första intervju så var det mycket med tekniken också. Men han hade inga som helst problem. Jag tror att det var lite skönt och lite kul bara att sitta och surra framför sin dator på Alnö.
Ja. Sen är det inte många hockeyspelare som är så pass eftertänksamma i sina svar. De flesta säger ju saker som de har hört andra hockeyspelare säga och sen så låter alla intervjuer ungefär samma. Men han kändes som att han verkligen hade tänkt efter när han sa någonting. Och det är inte så vanligt.
Ja, väldigt liksom grundmurad i sina synpunkter också. Att det är någonting han har tänkt på tidigare. Och att det kommer från han själv. Och allt är inte precis som du säger, som alla andra. Så att, jag tyckte att han var som vanligt väldigt trevlig. Och vi satt ju kvar en stund efteråt också. För det var också lite tekniskt strul. Men han... Ja, men tog upp lite andra ämnen och han började fråga lite mer kring supporterklubben och om de kommer med någon bussresa ner till Göteborg och sådana där saker, om vi hade koll på det.
Ja, det lät verkligen som att han verkligen ville ha folk på plats där.
Ja, han har saknat Timmerklacken, det var väl uppenbart. Men Olle, har du koll, hur är läget med den resan?
Just nu här, måndag kväll, så står det på 25 anmälda. Och då snackar vi ju om supportklubbens buss då, som ska ner. Där kan man kolla mer på tika.se. Sen så tror jag att det kommer ju åka ner mycket folk från alla hörn, tänker jag. Det är ju en lördagsmatch där i september, så att det bäddar ju för en Göteborgs weekend för många. Och det är ganska perfekt då med en match där på lördag eftermiddag. Så att, det blir nog många ändå, men fyll bussen till att börja med.
Ja, verkligen. Är ni sugen så åk. Det är en härlig upplevelse att se Timrå på plats. Och tillsammans med klacken och få liksom skapa lite drag i en arena som är väldigt, det är ju en väldigt stor arena också där nere, så att ja, det är speciellt att vara där som borta supporter. Det är säkert ett minne som man
inte glömmer. Som sagt, han var ju genuint intresserad av så här, hur ser det ut med liksom så här, blir det någon folk liksom på plats liksom så här, att jag tror han känner att det är verkligen det här han. Det är det där många av dem kommer hem nu för, och liksom så här, många av de här spelarna som återvänt nu såg väl hur det var liksom, ja, match 4 i våras där mot Djurgården och allting sånt, och liksom det är det de vill känna på igen liksom. Så att det vore ju väldigt bra om det slöt upp mycket folk.
Ja. In på tikar.se och anmäl er, eller kolla för info om ni bor någon annanstans, vart ni ska köpa biljetter och sådär. Så att köp på det. Finns väl lite tid kvar, men det är väl 1,5 vecka kvar, va, till den där matchen. Var det 17, va? Vi kör igång.
Precis. 15 tror jag.
Ja, men medan vi spelade in så var det ju inte 100% klart. Men dagen efter så blev det ju som vi anade. Timrå kom ju ut med nyheten om att Jonathan Dahlén var den som åsyftades insamlingen, och vi fick hem honom på ett 5-års kontrakt. Spontana reaktioner på det, Olle?
Ja, man var inte överraskad just den dagen, men ändå överraskande att det liksom till slut landade där på något vis.
Men spontan känns överlag där, när du började fatta att vi kommer ha Jonathan Dahlén i laget.
Ja, jag vet inte. Det är, man tror väl knappt att det är sant på något vis. Oerhört intressant att se vad det kan ge den här gången. Sen är det, ja, glädje såklart. Sen har det gått ett tag nu, man börjar tänka lite mer. Men så, nu är det som den där euforin lagt sig till att man börjar tänka på andra lagdelar. Och bara så här, som ja. Det är ju en sanslös förstärkning för det här laget.
Ja, för
vad var din känsla?
Nej, men för vilket SHL-lag som helst är det ju en sanslös förstärkning. Men min känsla är också att det blir liksom nästan, det blir liksom någon slags överflöd av, man hade ju aldrig kunnat hoppas att liksom få Bingo. Dels där, jag vet inte om vi hade fått Emil och Anton Vedin om inte Ryssland hade ställt till det, så de flesta i alla fall inte vill spela i KHL. Men Lander hade vi väl på gång. Så det var ju som han berättade också, det här, att det var väl dags liksom. Han hade väl säkert kanske kommit till Timrå förr eller senare, oavsett vilken serie, säkert kan jag tänka mig. Kanske. Sen kanske man hade stannat något år till i Schweiz som Timrå hade var nere i allsvenskan. Så alla pusselbitar. Och sen då det här att Jonathan Dahlén, som är liksom helt ordinarie och inte får ett kontrakt efter ett ganska bra rookieår, är också en liten skräll i sig. Och att han återigen väljer Timrå, trots säkert massa andra bud. Det är ju, att Timrå gör ju någonting bra är ju det ena i det här, att vi får fram de här spelarna och att de vill komma tillbaka, för det känns ju också verkligen fantastiskt. Så att vi fick honom här nu, ja, det gör ju att laget blir väldigt spännande om man börjar formera kedjor i huvudet och sådär. Ja, nej, det känns jättebra. Jag tänkte innan vi går in lite mer på, jag tänkte försöka göra någon slags genomgång om varför det kommer att han inte blev kvar igen. Jag vet inte hur mycket ni har koll på alla regler och saker och ting som ställde till det. Men det jag har fått till mig i alla fall är att han gör ju en han gör en väldigt bra start på säsongen. Sen har han ju otur. Han får corona 2 gånger, han får en hjärnskakning och han var väl inte riktigt sig själv i slutet av säsongen och var bitvis petad och sådär. Men han fick ändå pris som årets rookie i San Jose. Han hade ett billigt kontrakt, ett ettårskontrakt, och de hade bara behövt kvalificera det här kontraktet så hade de fått en liten löneökning och så hade de kunnat behålla honom som ett alternativ i truppen nästa säsong. Så allt kändes ju givet. Men då kommer det då till den här regeln om arbitration som de har i NHL. Och utifrån hans ålder, att han är 24 år och har spelat ett år, då har han automatisk arbitration rätt. Så kvalificerar de hans lön, det vill säga eftersom han är så kallad restricted free agent. Det finns ju unrestricted och restricted. Unrestricted kan man inte bli så länge man inte liksom är utan kontrakt eller över 27 år. Så han var restricted. Men det innebär att han hade rätt då till skiljedomstol om lönen om de kvalificerar den. Och då kan, då är det en domstol som beslutar vilken lön han ska ha, och då kan inte Saint-José säga nej till det så länge det inte är över 4,5 miljoner. Och de var väl rädda att hans lön skulle stiga för mycket mot vad de anser. Att hade han varit liksom, han har gjort en poäng per match hade det inte varit någon snack. Då hade han ju fått ett jättebra kontrakt säkert. Men nu fanns det lite frågetecken kvar. Han är kanske lite fortfarande av en envägsspelare. Används mest i offensiva situationer. Och han är ju ingen superstjärna. Han har ju liksom inte visat att han kan vara liksom en stjärna i NHL. Så det gjorde väl att Saint-José blev blev osäkra på honom och valde då att inte kvalificera honom. Och då, vilket gjorde att han vart unrestricted free agent, så andra lag fick, kunde då söka. Och där fick han inget envägskontrakt helt enkelt. Och
han ville det var mer det rent så här juridiska än vad det var. Alltså de bytte väl general manager och det var väl massa grejer som hände där i somras.
Ja, nej, utan det hade det bara varit så att de, för hade han varit 23 år, då hade han måste ha spelat två säsonger för att ha rätt till skiljedomstol. Men nu är han 24. Så då tror jag det var mycket lättare. Då hade de kunnat kvalificera honom på det här envägskontraktet med bara några procent i löneökning. Och det tror jag inte hade varit något bekymmer för Saint-José. De har ju inget att förlora på att ha en sån här spelare i truppen som kan spela. Han kan kliva in i powerplay, men han kan också sättas på liksom läktaren om de vill sätta in honom. Alltså det var ju lite så de använde honom. Och jag nu vet ju inte jag om det fanns några andra erbjudanden på bordet från något NHL-lag som inte var tillräckligt bra. Men det som skulle kunna funnits är ju envägskontrakt. Då ska det ju vara liksom lag som kan ha hans... De ska kunna tänka att de kan hamna i att man måste betala hela hans lön i AHL om man inte tar någon av de här topp 6 platserna, för han kanske inte bidrar så mycket i en kedja längre ner. Så det gör det ju så. Det finns ju någon sån här Sam Gagne, sån här första jag kom att tänka på, som en kanadensare som, jag menar, han började väl närma sig 1000 matcher, som hoppar runt i massa olika lag i såna här roller. Ibland får han spela topp 6, ibland topp 9, ibland är han utanför laget och så håller han på så där. Och nu såg jag att han signade för Winnipeg till exempel. Och det var väl lite den kategori, eller den statusen som Dahlén hade, tänker jag, att han är ingen spelare som är given på topp 6, för då hade de ju sprungit efter honom. Efter att Saint-José inte släppte han heller. Så att, ja, han hamnade väl i ett fack där, tänker jag. Och sen när och var han bestämde sig för Timrå, det vet vi ju inte. Men det kanske var så här sent också. Eller så var det jättetidigt om man bara väntade in lite andra saker. Så där.
Ja, det var många som man såg ju folk som skrev att han är klar. Alltså, bara liksom något dygn efter att det liksom, han inte signade sig somras första gången där. Och han släpptes. Jag var så här, nej, men hur kan du möjligen veta det här, liksom, så här. Det känns som att det där har pågått ett tag. Men inga liksom riktiga rykten har man sett heller, liksom, så här, om en lag. I alla fall inte jag. Nej. Så det kanske tiden kanske har bara gått. Och så har det väl.
Ja, det är fortfarande ganska bra spelare. Han är, alltså om man tittar vilka som fortfarande är ledig, så är det ju, det finns ju säkert 7, 8, 9 namn för honom som är liksom intressanta för lag att stoppa in här på slutet fortfarande. Så att några har ju signats de senaste dagarna, men så att ja, NHL-lagen, det är också lite så att NHL-lagen har ju väldigt tajt nu också eftersom pandemin har gjort att lönetaket inte har ökat. Så att de är väldigt noga med varenda krona de stoppar in i det där bygget. Och ska det vara envägskontrakt så vill de ju verkligen vara säkra på spelaren, tänker jag.
Ja, vi får se om man... Han är ju så jävla förtjänt, tycker jag, av att få en rejäl chans där borta. Det var lite överraskande att han fick kontrakt nu inför förra säsongen. Det var ju faktiskt det. Förra sommaren så var man väl så här att... ett år i SHL lär han väl få liksom. Men nu hem igen då, så får vi se om de här 5 åren verkligen följs hela vägen ut. Det hoppas man väl ändå inte på något vis. För att han behöver vara så pass bra, tänker jag, för hans egen skull och för vår skull. För det kommer ju gagna Timrå också. Ja. Om han är på
Jag håller med att det är den ena delen är också att man tycker att det är lite tråkigt att man inte fick se honom mer i NHL faktiskt. Även om man helst, det är ju roligt att se honom i Timrå för oss.
Ja.
Men eftersom allt han har gett för Timrå också, så man vill ju han väl också på det sättet. Men han, det verkar ju inte vara som att han är nedstämd över att det blev så här. Jag blev tvingad att ta Timrå. Det verkar ändå finnas en stark drivkraft att spela här också och i det här laget, att han känner sig verkligen sugen.
Där känner jag att det blir väldigt spännande i och med att vi då har liksom de två absolut största ikonerna i liksom klubbens under sista, jag vet inte hur många år man ska räkna bakåt, men alltså man tar då Dahlén och Lander liksom,
får in de två. Det är väl Zetterberg som är liksom en större ikon innan.
Ja, precis. Men varken han eller Zetterberg eller Lander har väl liksom, alltså jag håller ju Dahléns sista de här åren väldigt, väldigt högt med tanke på vart klubben har funnit sig liksom. Ja. Det är en annan diskussion. Men att just få se då Dahlén och Lander i, alltså vem det blir, jag vet inte. Spännande också att se hur den dynamiken fungerar på något vis. I att man ska vara två så starka personer liksom, även fast det är inte dugg orolig, ska jag säga, men mest det är så, ja, det är verkligen best of the best liksom.
Ja, så är det. Och sen är som du sa om Lander, jag tänker intervjun, och vilken sympatisk kille. Jag tänker att han har ju inga problem att låta någon annan ta rampljuset. Det är ju inte på den.
Nej, gud nej. Det är bara...
Men om vi säger att Dahlén följer med fem, eller vi säger så här, han spelar resten av karriären i Timrå. Är han Timrås största spelare då?
Ja, det... Ja.
Han kommer ju slå alla poängrekord i Timrå i alla fall. Om han, det är kanske bara 2 år bort det.
Ja.
Han är väl, jag menar, är han kanske 100 poäng bakom Bölle eller någon sån där, tror jag. Det kanske jag ska kolla till innan avsnittet, men det är inte mycket som fattas, tänker jag, för han har ju producerat så bra redan från liksom han var 18 år uppe i A-laget.
Ja, alltså, och som sagt, man får ta de här liksom från 2015 där och framåt liksom, vart klubben befann sig just då. Det var ju liksom att Elias och Dahlén kom fram där samtidigt. Ja. Alltså det är ju så otroligt viktigt i liksom att det började bli lite hås runt klubben igen liksom. Det var ju så jävla deppigt där ett tag.
Ja, och det var ju den säsongen som det var Elias första säsong. Den säsongen vi höll på Konka. Det var ju Elias Petterssons första säsong på hockeygymnasiet. Och det var Dahléns första säsong i Timrå på. Han spelade ju J20-laget. Och det är J18-laget som Dahlén klev ner i sen. De höll ju på att vinna SM-guld. Efter att det liksom det blev klart att klubben överlevde, så förlorade de ju knappt en match liksom vägen ända till, ja, de förlorade. Löke gjorde väl något mål där i någon semifinal där som gjorde att Brynäs vann guldet där, men de körde ju över Frölunda med 6-1 i bronsmatcherna. då spelade ju de ihop och var ju så otroligt dominant, både J20 och det var ju de två bästa junior man har sett. Per Järvelander var ju så himla tidigt uppe i A-lag så man fick inte se dem så mycket i juniorlag. Men här körde ju en hel säsong. Det var ju, så var ju någonstans där det började och sen redan säsongen efter var ju Dahlén ordinarie A-lag. Elias uppe lite grann så att, sen rullade det ju på.
Ja, precis. Och det minns man framförallt av det här med Elias och Dahlén där. Det är liksom så här... Och nu, vad var det när Lauritsen centrade dem va? Det var det här. Vi höll ju på så jävla mycket med att stå och liksom så här små varianter och liksom och så sammansvetsade det där. Totala lekkamrater så fick Lauritsen bara ligga och bara så här, ta allt ansvar i båda riktningarna. Det blir kul att se nu om jag vet inte vem som blir den Dahléns lekkamrat nu. Det är väl Hans eller han ska spela med.
Ja, vi får... Ja. Vi kan komma in på det lite senare. Vi ska ju gå igenom laget och sådär.
Ja.
Men hur bra tror jag kommer vara i SHL då?
Oj.
Han är en 70-90 poängspelare på allsvensk nivå. Han gjorde, vad gjorde han? 22 på, vad blir det? 0,3 poäng per match på NHL-nivå. Och han är kanske 1,8 poäng på allsvensk nivå. Är man på SHL då?
Ja, ska man bara jämföra siffror så här, Jonathan Jonsson där som slog Dahlén där näst sista året i Allsvenskan va?
Ja, poäng. Vill också meddela att han är ganska många år äldre. Så Dahlén har ju fortfarande uppåtgående. Jonathan Jonsson har inte varit ordinarie i NHL om jag säger så.
Nej, han producerade inte så mycket första men det gick väl ännu bättre andra året till Skellefteå va. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska, men alltså, det är väl klart
Emil Pettersson, att det... Emil Pettersson tog aldrig plats i NHL.
Nej.
Han gjorde väl nästan 50 poäng sist han var
i SHL.
Ja.
Ja, alltså det är väl att vi måste, det här laget måste ju liksom, måste ju presteras så bra så att vi får mycket powerplays och sånt, tänker jag. Det är väl liksom mycket sånt också, och som kommer i sin tur. Men, alltså,
men om jag säger så här då, hur bra, man behöver inte spekulera i poäng. Är han en topp 10 forward i SHL?
Jag förväntar mig att han ska vara topp 5, alltså. Det är någonstans där, jag undrar om man själv tänker, alltså, du måste ju vara där i trakterna, alltså. Det är ju, han är ju en sån pass alltså, han är ju en sån otrolig motor i offensiv zon liksom. Och i liksom uppbyggnaden och allting sånt. Så jag menar, han måste ju överglänsa ganska många toppspelare i den här ligan för att verkligen göra ett avtryck, känns som.
Ja, jag håller med. Jag håller honom också så högt. Jag tror att han kan verkligen leverera på den nivån. Ante Karlsson sa ju någonting att han tyckte att han hade blivit starkare efter sargerna av sitt år i Nordamerika. Och det lovar ju väldigt gott, tänker jag. För då kommer han kunna skapa mer saker, ännu mer på egen hand. Han behöver liksom inte andra som bara... Ja, men Lundin gjorde ett stort jobb på allsvensk nivå till exempel. Och sen var det ju inte lika tajt i allsvenskan. De kunde ju fick ju väldigt mycket ytor. Men kan han vara liksom stark och vinna puckar och då tänker jag att då är han ju jättebra. För han har ju ett otroligt spelsinne.
Ja, så otroligt bra är inte SHL så att det liksom...
Nej.
En sån där spelare ska...
Verkligen inte.
Och i allsvenskan så tycker jag knappt han liksom, alltså hans största förmåga är väl att han är som inte, han behöver inte vara så fysisk runt sargen, utan han liksom, han ser ju allting. Alltså han vet exakt vart han ska liksom. Det är någon liten klubb, alltså man, alltså han lyfter på någonting där och så bara tar han pucken plötsligt.
Och Ty Ratty gjorde ju nästan 50 poäng. Han var väl inte så fysisk.
Nej, precis. Så det här vad fan, det är klart att ja, över 50 pinnar.
Det är inte så många som gör faktiskt.
Nej, men
50 tycker jag är en bra nivå om man spelar alla matcher.
Ja.
Ja, Mattias.
Jag undrar bara här angående att prata om att han är lite envägs forward. Hur är det att har brister liksom i defensiven i SHL jämfört med Hockeyallsvenskan?
Det är väl ytterforward spelar ju inte, det är ju kanske mindre viktigt där. Sen är det ju alltid bra att vara tvåvägsspelare oavsett. Sen behöver man ju ta sitt ansvar. Timrås defensiv kommer ju vara väldigt viktig. Så han kan ju inte ligga på rulle på samma sätt. Sen börjar ju defensiven i forechecken. Och där kan han väl också vara. Men han är ju så smart så han klarar ju av att ligga ganska bra. Så, men han är ju inte kanske den aggressiva spelaren. Så att det är väl smartast att sätta in honom i anfallszon. Om man säger så. Sen, han måste ju lära sig hantera båda delar. Och det blev han väl bättre och bättre på i Timrå också. Även om han är ju. Jag menar när man ser en NHL så är det ju tydligt vart han kan vara användbar. Där är det ju ännu svårare att vara bra defensivt. Ska vi hoppa vidare? Försäsongen hittills, Olle, vad har du sett? Det har varit 4 matcher.
Ja.
3 SEA Cupen och så en tidig match där mot Brynäs. Vad kan du säg av det du har sett där?
Brynäs-matchen tror jag att jag såg lite grann av där, ja. Men i övrigt SCA-kuppen för att jag, nej, då såg jag ju ingenting, ärligt talat. Det är ju svårt.
Jaha,
då men det var så mycket, det var så mycket med olika konton och så bara så här, alltså, jag vet inte, så har jag väl tappat intresset så hårt för försäsong också, så jag vet inte.
Men om vi börjar med tröjorna, vad har du för synpunkter där?
Ja, det är ju en full poäng eller verkligen. Det är ju väldigt snyggt. Hoppas de ska sälja dem där tröjorna sen. Har de sagt någonting om det?
Jo, de ska auktionera ut dem sen har de sagt.
Ja. Men annars Brynäs.
Ja, jag vill bara säga nummer ett med tröjorna är ju att de har tröjor.
Ja, det är ju
det är ju första gången.
Revolutionerande, verkligen.
Ja, verkligen. Sen håller jag väl med om att jag tycker också att de är jättesnygg sådär. Absolut. Det är ju den där gamla klassiska tröjan. Eller hyfsat lik den i alla fall. Och som är emblemet på brösten. Och det såg jag från rapporter där från årsmötet att de måste ha den där Timrå-texten i något avtal med kommunen tydligen. Så att det är därför de inte har loggan på kroppen.
Ja, det är det som jag sagt tidigare också, vill jag minnas. Det har inte varit så tydligt uttalat, men man har förstått det där tidigare också. Att det har varit någonting med det där. Sen exakt hur det fungerar, det har jag ingen aning om.
Ja. Men fortsätter du att prata om Brynäs-matchen?
Ja, men alltså det, jag tänker att motståndet som har varit, det var ju Brynäs där. Ja, det var väl bara någon vecka in i stort sett. Det var ju väldigt tidigt. Vad var det för matcher sen? Det var ju SCA-kuppen, va?
Ja, det är bara de matcherna.
Ja. Det var vi höll att gå på. Och målrikt verkar det ha varit i alla fall.
Ja, jag har ju faktiskt sett matcherna. Jag såg på plats såg jag 2 matcherna i SEA-cupen. Och sen har jag sett på länk då, 2 matcher. Så Brynäs där var ju på länk och sen såg jag ju match mot Sundsvall var inte heller på plats. Ja, det är klart. 4 segrar, mycket mål. Det är ju inte så mycket att se liksom spelmässigt så. Det jag tycker man kan se lite är ju individuellt då. Och då har det varit för mig i alla fall varit tydligt att de som har varit mest påslagen i de här matcherna har ju varit kanske spelare strax under spetsen. Alltså spelare som Erik Andersson, Albin Lundin, Hartman har sett riktigt vass ut. De som har liksom krigat på. Valli, Walterholm har varit bra.
Så som det ska vara på försäsongen på något vis.
Ja, lite så. Lander och de har varit bra någon match och sen dålig någon annan och sådär. Mora-matchen är kanske den bästa matchen. Då spelar de ju riktigt bra och körde ju över dem fullständigt. Sen släpper de lite billiga mål så där. Sundsvall var ju en bedrövlig hockeymatch. Timrå det känns inte som de gick för fullt. Brynäs var ju så konstig match. Brynäs spelade ju så dåligt. Det var mycket slarv i båda lagen. Mycket utvisningar. Det var konstiga utvisningar. Det var några mål Timrå gjorde. Brynäs som inte ens tog i backchecker. Det var riktigt enkla mål som inte kommer att ske senare på säsongen.
Ja, det är... Ja. Försäsongsmatch är ju som sagt, det är många mekanismer som spelar in. Det är liksom också så här åldersstruktur i lagen, att det är så här, ja. Äldre spelare, ja, de är ju fruktansvärt trötta på att spela så här typ av matcher liksom. Sen har man de här sagt, lite yngre då, eller de som ligger strax under som måste bevisa någonting. Och så två lag med samma, alltså det blir liksom från två olika håll, och det är, jag vet inte vad man kan få ut av det hela, mer än att man säger, ja, det där var kul att se hockey. Det var ungefär det.
Men jag tror också att återhämtning är lite svårare när du är äldre. Jag tänker du tränar ganska hårt. Det kan, ja, men som en SC-cup, det blir matcher flera dagar så där. Ja. Så jag tyckte märktes Björklöven matchen var det många teamspelare som såg trött ut. Det var match gick i 12 också tror jag på förmiddagen där, så var många som inte riktigt kom igång.
Nej. Men det är, man lär väl glömma bort den här första säsongen som vanligt sekunden efter den är avslutad. Jag tror att jag bestämde mig för några år sedan att så här, nej, det går inte. Det här är en annan sport. Det är som liksom när man har avhängd i tabellen också, att det blir så här, att det är så svårt att när det inte är den här tävlings liksom nerven i allting, så är det så svårt att liksom, i alla fall bedöma ett lags insats. Sen individuellt som sagt en annan grej, men
ja, resultat kan man ju helt lägga åt sidan. Men däremot fast det, ibland ser man att den där spelaren kommer bli riktigt bra, tycker man kan se först som
Tim Wahlgren.
Ja, men det är det jag menar. Ibland stämmer inte det alls.
Nej.
Men det ibland är det spelare som visar... Rickard Palmer är ett annat exempel. Han såg ju skitbra ut. Mm. Han fortsatte ju se bra ut liksom sen. Ja. Medan Tim Wahlgren är helt åt andra hållet då. Såg jättebra ut, men det blev ju liksom inget alls av det. Det är lätt att luras. Så. Men man kan se... Det är egentligen den slutsam man kan dra i vilken form man spelar på försäsongen. Men facit får man alltid under säsongen. Det är väl så det är.
Ja. Nej, men det var ju flera år tyckte jag när det kunde vara att vi kunde se väldigt blekt ut i SCA-kuppen, som då alltid var det här sista liksom, inför seriestart. Nu ligger den tidigare numera. Men då låg den ju ganska nära. Och att det var så här, man hade så här, det här kommer ju gå åt helvete, eller att det här kommer gå jättebra, tänkte man då. Och sen så bara så här, premiären, och så bara, jaha, det här, okej, nu det här var något helt annat, ja.
Ja.
När allt är påslaget. Så att,
ja.
Kontenta så är att man glömmer bort det där varje år. Det finns inte heller kvar så mycket i statistiken heller. Så det är svårt att kolla bakåt också på hur förra säsongen, eller hur gick förra året. Det bara liksom förträngs på något vis.
Ja, men ska vi lämna försäsongsdelen och gå in lite grann då på vad vi ser. Vad har vi fått ihop för lag? Nu blir det ingen mer värvning innan säsongstart. Efter här Dahlén berättade Kimmo Kapanen. Antagligen kommer det väl att komma en back. Men det verkar ju inte vara någonting som kommer att göras klart innan säsongstart. Här. Men Olle Friberg. Känslan kring Tim Rikos lag inför den här starten.
Väldigt, väldigt spretiga känslor alltså. Man är ju oerhört spänd på att få se vad det här liksom Dream Team-laget kan prestera redan från start. Vi har inga skador än så länge. Det är Vedin då, men han är ju också tillbaka snart, verkar det som. Liksom så här, just nu så ser läget väldigt, väldigt bra ut. Vi har 6 backar, man behöver inte fler just nu. Liksom.
Nej, inte just nu.
Det får räcka med det. Och sen så börjar man leka med så här katastrofscenarion. Och då blir man ju genast lite mer, ja, lite mer fundersam så. Men det är ju om det händer. Alltså man drabbas av skador och sånt. Men i övrigt så tycker jag att vi kommer ju väldigt många mål, känns det som. kanske kommer släppa in ett gäng också, men det, vi får se. Vad är alltså, din samlade känsla? Har du, nej, finns det någon, nej, sån?
Ja, då, absolut. Nej, men nyckeln är ju att få till defensiven. Alltså jag tänker att kan Timrå spela en bra defensiv i ishockey så att de backar som kanske inte är supersnabb inte behöver sätta sig för svåra lägen och att Timrås målvakter inte behöver få för många svåra målchanser mot sig. Kan Timrå lyckas med det, då kommer ju offensiven att lösa sig. För det är ju inte så att det, om vi blir för defensiva så kommer vi inte skapa något framåt. För vi har så pass bra spelare. Så att när Timrå väl får powerplay, får teckning i anfallszon, då kommer vi ha spelare som kommer behålla pucken. Vi kommer ha långa anfall. Vi kommer, så att jag menar, att ha pucken är kanske det bästa försvaret. Men nej, vi kommer inte kunna ha pucken hela tiden. Så när motståndarna pucken, då måste vi verkligen se till att defensiven är bra. Och det som känns bra med lagbygget där tycker jag, det är att Anton Lander och Robin Hansel, som är våra offensiva centrar, också är väldigt ansvarsfulla centrar. Och det är ju även, jag nu får se om det blir Lundin eller Andersson eller vem som kör center. Och Blomqvist kan också spela center. Så. Men det är ju generellt ansvarsfulla spelare. Och centrarna är ju väldigt viktiga i defensiven. De som sätter signal både offensivt och defensivt. Och att Timrå har så stark center, det tror jag kommer kunna täcka över de här lite farhågorna man kan ha. Om målvaktsspel, om vissa backar som kanske man sätter lite frågetecken på och sådär. Så att jag är ganska positiv för att dels för att jag tror på centrarna, dels för att jag tror på de här hemvändarna med Anton Lander i spetsen. Och jag tänker, det hörde vi i intervjun också, han sätter alltid sig själv först ansvarig. Går det dåligt för laget, då tittar han på vad han själv gör för fel. Han pekar inte finger på någon annan. Och jag tänker, den typen av ledarskap kommer bli liksom vägledande. Nu, inga jämförelser i övrigt, men jag tänker som när Sidney Crosby helt plötsligt ställde upp i hockey-VM för Kanada. Då var det ingen som gick ut och festa. För nu, nej, har Sidney Crosby kommit hit för att vinna. Det är lite så med Anton Lander, tänker jag, fast på en annan nivå. Jag säger inte att han är Sidney Crosby, men alltså att han har den auran. Och Jonathan Dahlén är ju byggt lite likadant. Han är också en väldigt vinnarskalle och kliver fram i viktiga lägen. Så att de här grejerna, jag får känslan av att det här kan kompensera för andra brister i laget. Att vi har den här vinnarkulturen, klubbkänslan och att centrarna ändå är så pass ansvarsfulla i båda änder, så tror jag kan göra att det här kan funka faktiskt. Jag vet inte, vad tänker du om de tankarna?
Jo, men alltså verkligen, jag det har slagit mig själv när jag har tänkt såhär, gud, det blir framtungt det här, och mycket spets och sådär, fan, måste jag ha bra centrar. Så inser jag ju att vi har liksom Lander och Hansel som centrar, och så här, ja just det, vi har, det där har man tänkt på, ja. Mm. Så att jag såhär, vet inte, blanda katastrofscenarior och liksom med insikter av att det som är absolut viktigast i ett sånt här lag, och det är ju som sagt, det är precis som du säger, det är att centrar och att vi då har så där pass starka tvåvägscentrar är ju en otrolig tillgång. Och sen defensiven är ju att man får ju också komma ihåg där att det är ju lätt att liksom blicka tillbaka på fjolåret och liksom tänka att det är så dåligt, men det var ju sista halvan där, alltså det stramade åt en hel del, man hittar ju sätt till slut hur vi skulle hantera liksom så här skottsektor och allting sånt, alltså det finns ju kvar fortfarande, det kan inte tänka man annat liksom. Man har ju tänkt det där, man angrep ju det där då, och det kommer vi ha med oss nu också, så att man på ett annat sätt vet ju många spelare som gör sitt andra år nu i SHL, många av dem, att vad som krävs och allting sånt. Det är liksom numerären som många är inne på, som man kan vara lite nöjd över, men vi är inte där än.
Nej, och det vi kommer få skada, alltså jag tänker, vi har ju den åldersstrukturen också, så att det kommer ju vara någon spelare som är långtidsskadad. Det är liksom, oddsen pekar på det, sen vet man ju aldrig, men det brukar vara så, man har lite äldre lag också, att skadorna tar längre tid att läka och så vidare.
Precis.
Så att den Timrå kommer inte har bara den här numerären säsongen ut. Det kommer måste plockas in spelare.
Ja.
Men om vi tar liksom lagdel för lagdel eller målvaktssidan är väl ganska given, den behöver kanske inte lägga så mycket. Men vad tänker du om målvaktssidan, Olle?
Jag tänker att Jakob Johansson är ganska underskattad på något vis i att, eller jag ser inte honom som en kanske blir en toppmålvakt. Det tror jag inte kan handla om, men att det, han är så pass, jag kanske har sagt det flera gånger förut, men alltså han har inte missat en enda match i hela sin seniorkarriär. Det är liksom, han är helt sanslös i att hålla sig frisk, inte bli sjuk, allting sånt. Han stod ju hur mycket som helst i Allsvenskan. Jämnheten är ju inte ett problem för honom. Det handlar ju om vad han har framför sig mycket, och han kommer kanske inte nå några supersiffror så, men
om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sen har man Rautio då, det var man ju frågetecken kring när vi signade honom, men det tycker jag ändå att Kapparen svarar ganska bra i Hockeypuls-podd där, att det var liksom, man ville liksom säkra upp istället för att, jag minns inte vad jag sa exakt, men jag tycker att jag köpte den förklaringen ändå, och jag tror att man kanske behöver ha så mycket bättre då, eller vad ska man, vad tänker ni?
Jag tycker så här, jag tyckte Jakob Johansson spelade lite för attackerande. Han gick ut lite för långt i början på förra säsongen. Men jag tyckte han stramade åt det där. Och jag tyckte att han andra halvan faktiskt var en absolut kompetent SHL-målvakt. David Rautio har ju en nedåtgående trend och är väl den äldsta målvakten Timrå någonsin haft i ett A-lag, tror jag. Han är 37. Samtidigt vet han vad som gäller. Jag tänker han är van att hoppa in och är van att spela på SHL-nivå och vill säkert visa att han inte är slut, tänker jag. Vilket vissa kanske har tänkt eller sagt eller uttryckt om honom, så att han, det kan bli helt okej. Sen kanske det hade varit bättre att haft dem som konkurrerar, eller så hade det inte varit bättre, vad vet jag. Men nu är det han vi har, och vi har inte en målvaktssida som är toppklass, men vi har en som i alla fall håller för SHL. Det får man väl i alla fall konstatera.
Jag är inte orolig. Jag har landat i det, tror jag. Att jag, liksom, jag känner mig ganska så här, men så ja. Det ska vara en burväktare där bak, helt enkelt. Det ska liksom räddas puckar, ungefär det.
Ja, men det är ju inte så att Jakob Johansson släpper mycket tavlor. Däremot så släpper han ju in kanske bitvis i början på säsongen mycket mål utifrån att han ställdes mot väldigt svåra situationer.
Precis. Och jag såg ju sen att han mot, det var ju i vintras där ett tag, där han hade väldigt bra statistik i till exempel, ja, men räddningar i skottsektorn och sådana så här riktiga toppmålis egenskaper också. Så att han, ja. Det finns någonting där som jag, och jag tycker att jag känner att jag litar ganska hårt på ledarna där, att de så uppenbart vill satsa på honom.
Jo, jag tror inte de tittar, för jag tänker när kanske journalister och sånt där ska ranka, så då tittar de, jaha, vad hade han, vad den procenten förra året? Alltså det säger ju inte hela bilden om hans säsong, utifrån att Timrå var så dåliga i början på säsongen.
Ja.
Jag menar, det är ju bara att gå tillbaka till det med Niklas Svedberg till exempel, som var ju helt bedrövlig i Timrå. men vad spelade han, vad ställdes han för? Och när han inte kunde lita på försvaret, då började han att fuska. Och då vart han bara sämre. Men sen kom han tillbaka till Djurgården och visade sig vara fortfarande en hygglig SHL-målvakt. Så att det, det är komplext. Jag tänker mer att komplext än en räddningsprocentsiffra, om jag säger så.
Ja, men jag tror att nu har Ante har varit här nu i några år och liksom så här, det finns någon, tänker jag, en plan över flera säsonger hur man vill spela. Och man, uppenbarligen så ser man liksom Jakob Johansson liksom i den sammansättningen liksom så här, att man så, det, uppenbarligen så vill man köra vidare med honom och tror stenhårt på honom, och det tror jag kan bli gott nog även i vinter, verkligen.
Hur skulle du ställa backarna, Olle, om vi hoppar till nästa lag där? Det känns väl ganska givet att vi har Tim Eriksson, Didrik Strömberg, Per Svensson på en sida, och så har vi Laledja, Eronen och Stenqvist. Sen kan man mixtra vilka man sätter ihop med vilka. Men tänk, håller du med om att man inte ska sätta ihop Strömberg, Svensson eller Laledja, Eronen? Eller förstår du hur jag tänker?
Ja. Eller det är ju så här lite binära sättet att, alltså, som man brukar tänka att man sätter samman liksom backpar. Ja. Det ska vara en offensiv, en defensiv. Jag vet inte om jag, Per Svensson tycker jag inte, han har ju ett väldigt defensivt rykte. Jag vet inte om jag tycker att han kan ju vara lite chansartad och vara lite framåt också. Det handlar, jag tänker att det handlar om att hitta en form av dynamik mellan olika backar, än att kanske tänka den där en sån typ Filip Westerlund och Per Svensson. Jag vet inte vem av dem som egentligen var mest offensiv eller defensiv, det är bara liksom de hittar ett bra synk. Och jag vet inte,
men hur skulle du tänka nu då?
Jag tror att Tim Eriksson är bättre än vad än vad vi tror på något vis. Det är klart att han är det.
Förra året var det kanske tvärtom, att man var väldigt, man tänkte mycket på meriterna, och så hade han haft ett bra slutspel i Växjö där.
Precis.
Han har liksom spelat i NHL och VM och så.
Ja. Men tar ju väldigt mycket ansvar ändå på, alltså, isen. Och man, det är ju liksom, sen blev det ju väldigt mycket att han, som det blir när ett lag börjar gå dåligt, det börjar bara skava åt alla möjliga håll och kanter. Men alltså, Didrik, hur har de kört på försäsongen?
Jo, men på försäsongen så har de ju kört Tim Eriksson med Laledja, de har kört Strömberg med Stenqvist och Svensson med Eronen. Och så har de haft Noel Edfelt, spelade bara första försäsongsmatchen, sen när han var sjuk tror jag, eller man var skadad, och så var Anton Falberg någon slags sjundeback och fick några byten istället för honom. Så har det sett ut hittills. Tänker du att det låter bra?
Ja, alltså det är väl, hur mycket mer kan man variera då? Det känns som att Eriksson, Laledja känns ju som ett väldigt, väldigt SHL starkt backpar. Laledja är ju verkligen en toppback i ligan liksom. Kanske inte har fått det liksom ryktet än, eller det.
Märkligt nog, man gör 38 poäng som back och inte får det ryktet.
Nej, precis.
Men samtidigt så är det klart, han var ju inte felfri direkt.
Nej, verkligen inte.
Men det är ändå svårt att göra 38 poäng som back.
Ja, definitivt. Men det är, fan, det är ju Jakob Stenqvist, vad har vi där då? Det är man ju liksom så här, om han inte alls färga in då, eller om Per Svensson får ett hål andra år, och fan, vad är vi liksom mer fem backar?
Alltså, känslan jag har fått från försäsongsmatcherna, det är ju att Strömberg och Stenqvist har haft störst problem. Strömberg är inte, han är liksom inte, han ser trög ut. Han har liksom, jag vet, han har ju varit skadad. Han har hoppningsvis kommer med någon form av bättre åkform. Annars tror jag att han kan få lite bekymmer. Han kämpar hårt, han är fysisk, så han spelar på försäsongen, tävlar absolut. Men han har sett lite trögt ut. Och Stenqvist har sett lite, ja, men lite ranglig, vet inte hur han ska positionera sig. Men sen faktiskt i sista träningsmatchen mot Björklöven så började han se mig självklar ut. Började redan lite mot Mora att han tog lite mer offensiva initiativ, hade någon skön dragning och någon passning. Så att det kanske kommer. Och tittar man på Stenqvists siffror, både framförallt i Finland och även, så att det är ju en spelare som har mycket offensivt i sig. Sen måste de här fixa defensiven, för offensiven är ju inte liksom Timrås bekymmer. Den som ser mest självklar ut i det defensiva spelet, det är ju på försäsongen, är ju tveklöst Per Svensson. Han såg ut att vara liksom både i åkform och bra timing och de bitarna. Tim Eriksson tycker jag blandar lite för mycket sarju. Jag önskar att han kanske kunde lira lite mer emellanåt, men han tar liksom det säkra för det osäkra. Så att känslan för mig just nu är att kanske Per Svensson som kommer att vara Timrås bästa defensiva back. Vi får se.
Det vore kul.
Ja, verkligen. För honom inte minst, han har en speciell karriär. Så. Sen tror jag att den här backuppsättningen behöver ett bra försvarsspel. Det vill säga att de inte får möta. De inte hamnar för mycket 3-2 och sådana saker. För då kommer den här backsidan få problem. Skulle jag få bestämma något vi skulle värva in, så vore det kanske en ganska lång men också väldigt duktig skridskoåkare som har bra värderingar i omställningsspelet, som bara stänger blå linjen. Dödar spel redan i mittzon och är duktig på att sätta fart på pucken. Nu spelar de flesta sådana backar i NHL, men det var kul om man hittar någon sån. Långa backar med bra skridskor och bra värderingar hamnar oftast i NHL nu för tiden. Men...
ja, jag känner väl att vi saknar väl nästan två backar ändå på något vis. Edfeldt håller, tänker jag inte. Alltså, han
gjorde faktiskt en bra match, ska sägas, i den där mot Brynäs. Sen har vi inte sett han något mer. Men han är ju inte en junior som spelar på liksom juniorlandslagsnivå. Han har inte provat allsvenskan. Han är ju helt oprövad.
Ja.
Så att det är ju väldigt risky och liksom tänka in honom helt ordinarie. Så att det, absolut, jag håller med dig där. Nu låter det som att hemvändarna har tömt börsen här för Kappanen. Och det är svårt att klandra den satsningen.
Nej,
så blir väl en back.
Ja, samtidigt så känner vi att då kan man ju också nästan liksom så här ifrågasätta det ganska hårt på något vis. Alltså jag förstår ju såklart liksom allting sånt, men att man liksom inte... Ja, det blir som att vi råkar köpa lite för mycket av det där. Så att oj då, nu glömde vi det där, ja. När nubben stack så var det så här att, men fan, nu sätter jag ihop det här. Här har ni liksom sex backar och liksom så här, resten grejen är ju själv. Liksom så här. Han tänkte inte att vi skulle stå här med sex backar plus en junior liksom, med en vecka kvar till seriestart liksom. Så att, ja.
Nej, så kan man ju tänka. Men då kan man ju kanske tänka inte att det var hemvändarna, utan man kanske kan ha tänkt lite annat kring några andra spelare. Med facit i hand kanske man skulle ha fortsatt försökt med Filip Westerlund till exempel. Då hade vi haft den där extra backen. Så att...
ja, hade vi behållit honom och liksom behövt värva någon halvbra back nu, då hade det ju sett väldigt, väldigt bra ut. Jag tycker att det var synd att vi släppte Westerlund. Det kändes lite halvnaturligt i tidigare somras. Men nu när vi står här så tycker jag definitivt att vi skulle ha behållit honom, för då hade vi ju fått ett väldigt, väldigt bra djup där. Och en bra konkurrenssituation liksom. Ja. För han blev ju en väldigt, väldigt bra få saker att inte hända så mycket. Att han liksom såhär, Men han ville ju bli mer offensiv. Det var väl det lite som var grejen, att han nu valde i HV istället. Vi får se hur det går för honom.
Ja, det var väl en tvåvägs grej det där, tycker jag. Både Timre och han kände sig klar som. Men bara med facit i hand så hade ju det varit en back som man hade liksom kunnat haft. Ja, ska vi hoppa framåt då? Här blir spännande, Olle. Hur tänker du här med kedjorna? De två första är väldigt spännande framförallt.
Ja, det är ju, känns ju ganska odramatiskt som sagt. Behöver man ens gå in på det liksom? Var det Lander, Pettersson?
Ja, men hur ska
Hellerun Vedin-frågan blir ju spännande. Eller om man nu ska se...
Ja, men vart ska du ha Dahlén?
Ja...
Ska med, börja? Hansen, ja. Eller, med Hansen eller Lander?
Det tycker jag att Ante svarar ganska bra på det i ST. Jag kan liksom inte
någonting att säga. Jo, vi har väl hört... Jo, men absolut att vi har hört vart Timrå tänker använda honom. Men vart tänker du använda? Skulle du vilja prova?
Jag skulle vilja... Är Emil Pettersson helt borta som centeralternativ?
Om man ska... Nej, göra det tror jag inte. Han...
Alltså, han kan spela powerplay med i och för sig, Dahlén älskar pucken också, så att det kanske blir för mycket.
Men Elias och Emil är inte jätteolika i stilen. Nej. Elias och Dahlén passar ju väldigt bra ihop.
Precis.
Sen är väl Elias ett snäpp skickligare, men...
Ja.
Men för Anton Medin, hans största styrka tycker jag är ingångar i anfallszon. Alltså att få in pucken i anfallszon, åka upp med pucken och skapa. Alltså han är ju fantastisk i det spelet.
Mm.
Utmana, driva spelet så. Lander, han är ju framförallt stark på pucken. Han är ju spelare som kan hålla kvar ett anfall i anfallszon länge. Och duktig på att täcka pucken. Såg lite löjligt ut nästan bland SC-cupen när de försökte ta av pucken. Så gjorde han en sån här foppa omvänd tackling och liksom de bara flög undan ungefär. Emil Pettersson också väldigt bra på att driva upp pucken, men har också kanske lite det här kreativa spelet. Söker gärna lite svåra passningar och lite svåra spelvärlden. Dahlén är ju den här verkligen gå mot mål, men han blev ju en bättre och bättre playmaker i allsvenskan. Och blev ju till slut mer en playmaker än en målskytt. Men i NHL så hade han ju inte pucken så mycket. Det var ju den här spelaren som sökte de här öppna lägena. Så då dök han ju in, han gjorde mycket av sina mål liksom dyka in i slottet i rätt tillfälle, gör sig fri i rätt tillfälle och liksom avsluta. Så att han har ju lite båda delar. Så där kan man kan ju mixtra ganska mycket. Och sen är ju Hansel också väldigt stark på pucken. Och vad var det Ante sa? Att Hansel och Dahlén trodde han på utifrån att båda gillar lite så här give and go. Och det stämmer väl. Tänker jag. Så det är säkert så de kommer att börja. Men jag tror inte att det är osannolikt också att Lander Dahlén skulle kunna bli en riktigt sån här leading line om de två spelar ihop. Sen måste det inte vara med Emil, utan det kan vara med någon annan som tredje länk. Men... Och sen utifrån det försäsongen har sett ut så vill jag gärna ha in Hartman på topp 6 också. Jag tycker han ser riktigt vass ut. Han är en spelare som jag... Han har sett... Ja, men helt så jättesjälvsäker också med pucken och fina droppassningar och bra touch, bra skott. Han skulle kännas jättespännande i någon av de här två kedjorna. Så jag har nästan honom där före Halloran.
Ja, det är nästan att jag glömmer bort Halloran på något vis, att man förträngt. Där vet man inte, ja, vad kan vi få där? Alltså det är liksom...
En snabb, kvick spelare, kvicka händer. Sen fanns det också lite så här tendenser att han kunde försvinna bland annat spelare i Örebro.
Ja.
Så en skicklig offensiv spelare.
Men det var ju som att i våras och i somras så var det så viktigt att vi skulle ersätta Ratty. På något vis kändes det som att nu Halloran kanske kan kanske kan fylla de där skorna på något vis. Men nu har det liksom gått några månader. Nu saknar man ju inte alls rätt. Det är liksom...
Nej, men det den, får man väl ändå säga att Pettersson, Dahlén, Vedin, Dahlén.
Ja, men precis. Vi har ju liksom, vi har ju fyllt upp på ett annat sätt. Så att nu får Halloran verkligen få se hur pass bra han färgar in alltså. Kommer han få de chanserna?
Sen ska man komma ihåg, det är många som pratar att Timrå bara har tog för stark. Visst, vi tappar Raptor, men vi har också tappat Lodin och Pontus Åberg, som ändå är två kompetenta offensiva forwards också. Så att, det är klart att sen kommer, de här täcker ju upp det, inget snack om det, men det är ändå bra spelare som betyder mycket för Timrås spel. Åberg kanske mer i kvalet där, men han hade väl lite trög start, men Lodin var ju fantastisk andra halvan till exempel. Det var ju stor del att vi liksom tryckte pucken i anfallszon. Och, så att jag tänker, där kommer ju Vedin och Pettersson. Sen tror jag mycket på att Vedin och Pettersson är spelare som trivs, men kanske inte var den som måste bära hela oket på sina axlar. Att det kan Dahlén och Lander göra bättre på något vis. Och de kan få vara bra på sitt.
Mm.
Och sen tycker Erik Andersson, som ju avslutar bra, han var ju riktigt bra kvalet och har sett skön ut här på försäsongen också. Mycket mer kreativ, mer självförtroende med pucken. Han och Lundin, där känns det som att de passar ihop. Och där har du ju också ett alternativ till Dahlén. Han och Lundin har ju spelat väldigt bra ihop genom åren.
Ja, precis. Alltså, det är liksom, det är inte brist på spännande... Alltså man är spänd på typ, ja men så, nästan mer intresserad av liksom så här, kedja 3 och 4 på något vis, som man i hierarkin. Och att det kan ta vägen för en sån som Lundin. Alltså det är väl där vi kommer få de här stora överraskningarna liksom. Hartman ser man ju många som tror kommer göra liksom en väldigt, väldigt bra säsong. Det hoppas man såklart, men att det... Kan en sån som Valli få något supergenombrott? Alltså det är liksom i ett sånt här pass bra lag.
Och Oliver, vad tänker man om Oliver Johansson?
Ja, det blir också hyperintressant alltså.
Jag måste säga, nu hade inte du sett så mycket försöksmatch, men jag tyckte han varit bättre när han fick spela i fjärde kedjan. Det har ju varit någon slags sanning att han ska måste spela topp 6 för att vara med. Men när jag såg han i J20 förra säsongen, så tyckte han var ju, spelade ju jättemycket boxplay i såna där situationer där och löste ju det jättebra. Han är ju bra defensivt också. Sen kanske för hans utveckling att han får vara lite mer kreativ och så, men det kändes som att när han spelade i fjärde kedjan, då spelade han med spelare som var på samma nivå, vilket gjorde att han fick ha pucken mer än när han sattes med Lander och Pettersson. Då åkte han mest att titta och vad de skulle göra. Jag tyckte det kändes bra att ha han i fjärde. Jag skulle vilja ha han i fjärde kedjan. För nu, ja, Vedin kommer väl inte vara kanske klar till premiären. Robin Alvarez är en spelare man känner sig rätt osäker på, om man ens kommer liksom att hitta en roll till honom. Men han är ju också ett alternativ också längre fram i hierarkin. Sådär. Och Jeremy Boyce är också en spelare som man, det kanske till och med Oliver Johansson är bättre. Sen kanske Boyce har mer den här uppoffrande, mer naturligt. Oliver vill väl vara lite mer kreativ så, men så att, ja, det blir spännande att se vad man kan sätta för fjärde. Men Blomqvist och Valli känns ju som väldigt bra spelare där, så att forwardsidan känns ju jättebra hela vägen ut, tycker jag.
Ja, det går inte att märka på någonting alltså. Det är väl blandning med rightare också, hela liksom så här, de här vanliga. Ska se, vad är 4 rightare har vi. Ja.
Ja, vi tappar ju sig Ratti och Löke där.
Ja, det är sant.
Och har man inte fått in, ja, Halloran är väl den enda rightaren man fått in. Ja, gick en minus, då var det inte så farligt.
Nej. Vi överlever.
Ja.
Men hur ser Olivers... Ja, just det.
Åberg tappar vi också. Ja. Ja.
Men Olivers JVM...
Ja, jag tror inte han är så het. Han kom ju faktiskt inte... Han var ju med på lägret där inför den här turneringen som var efter JVM. Så den som är, de som är J20 år. För JVM var ju för J20 förra året egentligen, eftersom det var pandemi och det vart nu här i augusti.
Ja,
där var jag med på lägret innan, men kom inte med i truppen som skulle spela den där turneringen. Så att jag vet inte riktigt. Och då var det ganska många bra spelare som inte var med i den turneringen också. Så jag tror inte han är så het. Så att jag vet inte hur stort hopp man kan hoppas på honom. Men har vi alla hela och kanske hade haft någon fler forward. Nu känns det som att det räcker med att en forward är skadad, så är han ju med i laget. Men hade vi haft kanske en forward till i truppen, då tror jag kanske att han hade lånats ut också. Jag tror att det kan finnas en sån tanke, men då krävs det att vi är fullt lag. Tänker jag, annars kommer han nog få vara där i den där fjärde kedjan.
Ja, han skulle nog... Det vore nog bra med ett utlån där. Eller att vi kan hitta någonting åt honom. I fjol blev det bara J20 och så liksom, ja, några matcher på bänken liksom i SHL där.
Ja, kommer han vara jättebra mot Linköping hemma där på hösten. Ja. Och så fick han inte spela matchen efter.
Så att han, det var väl någonting, det kändes som att det var att han körde bara hemmamatcher, va? Så var det väl,
jag vill fortfarande... Ja, något sånt, jag vet inte. Men han fick aldrig riktigt chansen, och det var väl inget läge att spela in han heller, tänker jag.
Nej.
Men så som det var. Poängkris redan från start för A-laget.
Men i brist på andra unga alternativ så är det där vi... Och sätta vårt hopp till.
Men totalt sett då, vad tror du, Olle? Var hamnar vi?
Grimmarserar svårt här, känner jag.
är det topp tre?
Ja,
eller är det botten tre?
Ja, det är en kompis som satte en femhunka på att vi skulle vinna SM-guld några dagar sedan. Och jag var så här, alltså det är ju sinnessjukt att du gör det här, men fan, jag kan någonstans känna att det är lite rimligt spelbart. Alltså det är såklart helt orimligt, men att det är så här att jag förstår någonstans att man fall totalt mellan att det ska vara så här. Det är ett andra år i ligan. Jag blev förra året svårt andra år, allting sånt. Det är fortfarande det vi har att göra med liksom. Kan ju inte med Landre och i laget kan inte sluta 13-14 då. Säg att vi
Landre långtidsskadad, vad säger du då?
Ja, det då.
Alltså det finns ju alltid scenarios.
Han spelar ju sällan hela säsongen alltså. Det ska man komma ihåg. Han brukar ju alltid någonting som han missar och fan.
Ja, men nej. Då kan Emil gå in som center.
Ja.
Lundin kan spela center. Hansel, alltså... Några enstaka matcher klarar man ju. Men jag kommer ihåg när vi fick en Gunn då, till exempel, alltså Niklas Nordgren. Han började ju pikt och sen... Han var kanske några år äldre också när han kom tillbaka, va? 33 eller något sånt där. Ja, men det vart ju inget vidare alls. Vi åkte ju ur sen. Ja.
Fan, jag har inte ett enda bestående minne, tror jag. Niklas Nordgrens sista år där, alltså. Herregud.
Ja, det var ett jobbigt år.
Ja.
Och Montén-säsongen där vi åkte ur.
Nej, men jag tycker att traditionens makt säger att det är svårt att avancera så pass snabbt som klubb. Jag tror att Leksand gjorde det för bara något år sedan, ska man komma ihåg. Genom att göra precis som vi gör nu.
Ja, och så måste man ju titta på liksom konkurrensen. Jag tänker, ja. HV kommer upp och satsar. Många lag som man plockar in. Framförallt lag på nedre halvan. Det är som att SHL också har blivit skrämd av att HV åkte ut. Det är inget lag som vågar ta något mellanår.
Nej.
Malmö är många som pekar sist. Men det var ju många spelare där som underpresterade förra året.
Ja, verkligen. Jag tyckte att det kändes som att man kunde liksom lite mer gissa för något år sedan när man tyckte att det fanns vissa klubbar som man såg var inne i någon form av negativ spiral. Liksom, så här, att det bara gick neråt. Och de klubbarna, man tänker sig på Malmö nu, de har ju gjort ganska intressanta liksom, så här, förändringar nu med, på sportchefssidan. Och liksom, så här, att Linköping är ett annat sån klubb som tänkte att de kommer ju rasa ner snart där. Men där börjar det också liksom hända lite saker.
Så de har så bra juniorverksamhet också. Ja. De får ju bra bredd. Och liksom, de kan ju slänga upp de här hävelida, de här killarna, liksom ordinarie. Utan att de kostar nästan någonting så kan de ju fylla på med några sådana riktiga spetsar. Det finns ju mycket deg i Linköping.
Ja.
Det känns som ett intressant lag. Sen kanske de, om jag tittar på laget, så det finns ju hål där. De har kanske inte så bra centrar till exempel som Timrå har. Men de värvar bra yttrar då. Men då är ju Timrå också. Sen kanske de har stabilare backsida. Högberg i mål är väl kanske mer jämn. Eller mer säkert kort. Mer säkert, ja. Alltså det är ju jätte... Ja, HV, ja. Det är jättesvårt. Min känsla i alla fall är att Timrå kommer att spela kvartsfinal.
Ja.
Jag tror på det här jag sa förut. Det här med att klubbkänsla, Landers ledar och Dahléns ledaregenskaper kommer liksom kompensera andra brister på något vis och gör att vi överpresterar lite grann åt oss till en kvart.
Ja, vi kommer inte fastna in och så här, vad var det vart i vintras? Det var det 12 torskade rader eller vad var det där?
Ja, det är svårt att se.
Det är liksom, det känns omöjligt.
Ja, Mattias?
Man tittar lite på andra tippar så tippar ju... Ja, vi kommer ganska långt ner. Något undantag när vi kanske kommer på en 10:e plats. Men vi ska ju hamna på 13:e plats. Alla flesta tippar ju Malmö sist. Men sen ofta är det Timrå på 13:e plats. Och jag kan också säga att jag har spelat 200 spänn på SM-guld och serieseger och SM-guld.
Så att, vad har du spelat på att giffarna klarar sig kvar då?
Jag har spelat 1000 spänn på att de tar en Europa-plats i år.
Oj!
Nej.
Ja, det gav inte så mycket det där dina.
Nej, men det är intressant också med spelet att innan Dahlén anslöt så var det 25 gånger pengarna på Timrå och när han blev offentliggjort så är det 19 gånger pengarna. Så det är rätt stor skillnad bara på en spelare hur de värderar oss utifrån spelbolagen. Alltså. Men journalister är lite annorlunda. De tippar oss i botten. Och jag bara råkade läsa Hockey Sveriges hur de var tog i så in i helvete så det blir nästan lurigt. Men jag ska läsa vad de skriver här. För de pratar om att jämfört med Färjestad, för att Färjestad var lite framtungt.
Det gick ju bra.
Ja, det gick bra. Men så skriver de så här: men om Färjestads lag var framtungt får vi nästan hitta på ett nytt kraftord för att beskriva det som Timrå har. Och om Färjestad hade en sportchef och en tränare som var lätt mottagliga för ifrågasättande, det är ingenting mot vad Timrå har nu. Har vi någonsin sett ett lag som Timrås? De har en forwardsida där de nära skadefria skulle kunna ställa upp med Antolande, bla bla bla, de där. Och så lämnar de lite Albin Lundin här, att han kanske får spela mot Dahlén och sådär. Och så är det en spets som ytterst få lag i SHL kan matcha, om ens något lag alls, så det får ju bra. Men så har de också ett av svagaste målvaktspar, svagaste backsidan. De har på papper den svagaste ledarstaben och en sportchef som jag förvisso tror kommer göra ett bra jobb framöver, men som också är helt grön på sin position. Egentligen Timrås svagheter och eller frågetecken överallt. Det här är lite irriterad på, för det blir inte, alltså, det finns en hel del tränare. Så här skriver man inte om Jörgen Jönsson till exempel. Han har ingen mer erfarenhet än vad Ante har. Och inte heller tappar han, fan vad det mer jag tänkte på. Malmös tränare, hur fan är det?
Ja, Claes Östman kanske är,
ja, precis. Men det finns ett par tre till som de inte nämner överhuvudtaget på det här sättet. Antagligen då. Han har en ganska lång bakgrund då i SHL som andra tränare och ett år som delat först. Men jag menar, om man kollar på vissa backsidor av andra lag så är de inte fan är de liksom, det är inte så att de är jättemycket bättre än vad Timrå. Så det känns lite grann som att vi blir
Men de här sex backarna i Timrå tycker inte jag håller liksom tredje backparet i Timrå. Alltså det är ganska... Det är inte så att liksom Timrå har ett usel tredje backpart, en tunn backsida på det sättet, utan det är ju ganska...
Ja, men det
liksom inga, om man säger 1-5 är det inga 1 etter i Timrås av de här sex. Så kanske Nored förlevde en etter från sin erfarenhet. Men
jag kommer inte ihåg om det var Aftonbladet eller Expressen som sa, de skrev betygsatt alla spelare, om det var, tror jag, Expressen, då fick ju Lallerian trea. Jag tror att om han hade spelat i Färjestad så hade han fått en fyra. Garanterat. Om han hade spelat något topplag liksom, så hade han fått en tagare betyg. Jag tror att det känns som att vi blir undervärderade rätt kraftigt överallt för att det är Timrå man snackar om.
Ja, kanske.
Jag tror att man kanske hittat något angreppssätt. För det är ju, jag tror att det är ju fan, det är ju omöjligt för mig i alla fall, känner jag, att liksom också ha någon form av känsla så. Och som utomstående, alltså man märker att någon måste börja lägga något tips och sen följer typ alla på något vis.
Och sen tycker jag, när man rankar, eller när många journalister rankar, så tycker jag de gör ett generalfel. Och det är att de viktar ju ingenting, utan alla spelare blir värd lika mycket. Och så här, målvaktspar, och så här två målvakter, och så får en trea och den andra från trea. Målvakter, 3.0. Men en kanske står 42 matcher och en står 10 matcher. Då borde man ju vikta så att det borde ge större betydelse vad man har för första målvakt än vad man har för andra målvakt. Jag tror det var Hockey Sverige bland annat som hade HV över oss. Men då hade de ju, de kanske hade trea på Jakob Johansson, tvåa på Rautios. Men då har de en fyra på Jonny Orti och en trea på Jonas Gunnarsson. Men Gunnarsson är väl lika mycket som Jakob Johansson, men Gunnarsson kanske ska stå 10 matcher.
Ja.
Och då får den lagdelen ett jättestort betydelse. För tittar du på slutpoängen där, så skiljer det. Tar du bort målvakter så är ju Timrå före HV. Men kommer det ha så stor skillnad? Alltså Brynäs hamnade jättehögt på deras ranking, för de har Väveräinen och Lindbäck, men det är ju bara en som kan stå. Mm. Och sen är det ju också så att försvarsspel och anfallsspel borde ju vara det man borde ju inte backa forwards. Jag skulle vilja säga att man graderade försvarsspel och anfallsspel istället. För så som hockey spelas idag, så är ju alla med i försvarsspelet och alla är med i anfallsspelet. Och då måste man titta på liksom, vad har de för offensiva förmågor i laget, vad har de för defensiva förmågor i laget, istället för att liksom backar får den här, och så sen får Sjöndebacken dra ner det, och sen drar någon annan upp det, och de som har många spelare, då dras ju snittet ner, och så det blir ett jättekonstigt sätt att vikta och sen ranka utifrån det. Jag tycker att det finns många mer parametrar som inte håller på det sättet, men de flesta gör ju det här, de här som gör hockeybiblarna och men som du pratar om nu, Hockey Sverige har ju också gjort så där då, att man sätter betyg på varje spelare. Och varje spelare blir då lika viktig i liksom slutpoängen. Men där skulle jag vilja att powerplay kanske får en egen punkt. Alltså det är många delar som man borde sätta betyg på. Man som en inlaga till hur jag hade gjort om jag fortfarande hade bloggat eller skrivit.
Men vad är det för krav? Alltså det är stammer som fan på det. Att man ska hitta på ett nytt ord för att beskriva Timrås lag. För så framtungt är det. Det finns inget ord i svenska språket. Man måste hitta ett nytt ord alltså. För det är så dålig baksida. Det är löjligt.
Ja, det är väl också lite så att det måste bli att det man skriver får inte vara för likt alla heller. Man måste göra det lite intressant. Och det är lite olika incitament, tänker jag. Jag lyssnade på den här Adam Johan, jag lyssnade inte hela, det var 2,5 timme långt, tror jag, Adam Johansson och vad heter han nu, Johan Svensson, nu börjar jag bli trött i huvudet, Mr. Madhawk, och jag tänker att de hamnar mycket när de ska bedöma saker, att ja, men de kan hylla liksom att Timrå plockade en Rautio, för det var ett oväntat val. Det är liksom,
håll de käften tänk, värdning till dem,
ja, jag har varit så till, ja, men jag tänker att de tänker i rubriker och lite spänning, att någon gör något annorlunda. De får det liksom en positiv bild. Men det är inte säkert att det blir bra. Eller att Malmö hade en ny ung sportchef som så, var pikt och fräscht. Ja, men hur bra är han då? Det vet vi inte. Alltså, man tänker på olika sätt. Jag tänker journalister vill väl också... För alla kommer ju alla fel. Ingen kommer ju alla rätt. Så kan man säga. Alla mot alla fel. Men ingen kommer ju alla rätt om man tippar en tabell. Det är ju liksom...
Men det är ju det här som blir så skönt sen när Timrå både vinner grundserien och tar SM-guld.
Ja, precis. Då får vi bjuda in dem som tippade dem i podden. Och så får man...
Ja. Jag tycker vi gör en Leksand. De slutade väl näst sist där coronasäsongen, och sen så slutade de väl trea, tror jag, året efter. Det är ju så, nykomling till trea i tabellen på 2 år. Det... Ja, vi kör på det.
Ja, jag tycker att vi gör så. Ja. Nej, men hörru, nu har vi pratat på ganska länge här. Nu ska ju folk orka lyssna på den här podden. Så vi ska väl inte prata så mycket längre till. Vi kommer under säsongen, tänker jag, att köra på med något slags riktmärke om ett avsnitt varannan vecka ungefär. Och kanske också slänga in lite intervjuer. Fick kanske lite blodad tand av att prata med Lander här och lite olika saker. Så vi har fått mycket tillrop och många har frågat efter och liksom få höra mer från oss inför säsongen och så här, men det är ju inte jättemycket mer att prata om än det vi har pratat om idag faktiskt inför en säsong, utan nu har vi betat av det här avsnittet och så får vi väl höras igen när vi har lite mer facit att prata om hur det verkligen blir när säsongen har dragit igång. Yes, har någon av er två någonting mer att avkunna här innan vi rundar av för detta avsnitt?
Nej, jag längtar tills grundserien börjar så att vi får mycket mer substans att jobba med. Precis som du sa. Annars är det jag är tom.
Ja, samma här. Vi har pratat på ganska länge här nu så att vi sätter väl ett stopp här och så tackar jag för att ni har lyssnat så här långt och så önskar er välkomna åter och lyssna igen. Tack och hej!
Tack. Hej!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.